Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Ikano Bank.
Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd.
Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikano Bank.
Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikano Bank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula.
Ja. Ikano Bank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus.
Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det.
Ja, men flytta då.
Ja,
det är väl inte svårare än så?
Nej, faktiskt.
Jag har hört att i snitt flyttar svensken 9 gånger under sitt liv.
Vad gör du, Nisse?
Va?
Vad gör du?
Nej, men när han sa 9, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har flyttat 10 gånger.
Mm.
Betyder det att jag måste flytta tillbaka till eller?
Ja.
Min förra lägenhet.
Nej, men alltså det är upp till dig. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer. Du får liksom hitta det svaret själv.
Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ikano Bank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet, men bara 9% efter en husbil med extra allt.
Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elfte gång.
Jag tror att du kan glömma extra allt.
Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se.
Tack, Ikano Bank. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Kafferepet. Här sitter vi hemma hos Albin Storman Olsson i Söderort. Ännu mer söderut, närmare Nynäshamn, än Johanna Hurtig-Wagrell som är den andra. Det är alltså de två som är den här podcastens, ja, vad ska man säga? Prao-elever! Ja, det är de två vuxna i sammanhanget. Jag heter Nissa Hallberg. Vi har suttit och spelat in 20 minuter. Mm. Albin har skrutit om hur himla bra han är på ljud. Sen visar det sig att min mic var inte igång. Så att, yep. Nu gör vi det igen.
Det finns många där ute i landet som tycker att det är att vara bra på ljud. Stäng av Nisses mick.
Ja, må så vara. Hur mår ni?
Jag mår bra.
Alltså det är ju för tidigt på morgonen för att man ska kunna liksom prata om hur man mår riktigt än, känns det som. Alltså den här dagen, vi känns jättetidigt på morgonen för att ingens schema gick ihop den här veckan.
Nej.
Så nu liksom fick vi ju bara vara så här, ah, men vilken tid brukar vi sova då? Då tar vi den tiden.
Ja.
Så att jag har liksom ramlat ur sängen och nu är jag här. Så jag tror att det, eller liksom har ni en tydlig känsla för hur läget är?
Nej, jag är ganska aggressiv, känner jag.
Ja, nej, men det är ju det har varit tydligt sen vi sa hej.
Ja, men jag morgonhumöret brukar läggas efter 2 timmar. Så.
Mm. Du har också druckit vin på en färja igår. Det är klart att ditt morgonhumör är lite varje.
Det har jag. Och det gjorde jag rätt i. Det var, och Magnus Betnér och hans grabbgäng. De hade grabbhelg.
Mm.
Jag passerade dem varje gång jag skulle till Det blev bara fler och fler.
Varför du inte var med?
Nej, men jag hade med mig Emily.
Ja, ja. Så att, det har varit så konstigt. Nej, men
ja, annars, om jag hade suttit, ja, men det hade ju varit mörkt. Ja. Det hade varit riktigt.
Ja, för man tänker att Magnus Betnérs grabbgäng, det låter ju, alltså det får man ju, man, ja, jag får mammakänslor.
Det är gubbar som spelar i TP.
Ja.
Och dricker kopiösa mängder rödvin.
Ja.
Äter lite för stark indisk mat.
Exakt.
Ja, inte så snälla mot varandra. Så.
Jättesnälla mot varandra. Super, du är världens snällaste grabbgäng.
Ja. Förutom mot dig då.
Ja, exakt. Jag fick sitta i förkupén. Jag hade ju vänner där också.
Ja.
Det var det lätt som att du inte hade en kompis med
det. Ja, men
jag hade också.
Runker och Elsa var där. Okej, okay, så Victor. Mm. Så att jag ska inte klaga.
Men, fan vad mysigt. Ja, men det blir ofta...
Ja, Visby, fy fan, utan turister på våren. Fan vad man bara, och ska vi köpa hus här?
Ja.
Man förbi någon sånt kontor och bara...
Nej.
17 miljoner. Mm. Helvete vad dyrt.
Ja.
För att köpa något som ryssen kommer ta snart. Mm.
Ja, och som, ja, precis, som knappt går att ta sig till. Eller?
Jag var på en butik där. Och så framför mig i kön. Så bara...
Nej.
Okej, en rysk familj. Då man börjar bosätta.
Ja, men man har varit lite så. Jag har varit lite sugen på att ta reda på liksom, ljudskillnaden mellan ukrainska och ryska. För att man vill inte börja skälla på någon. What do you do here?
Vi flyr till kriget. Yes! Yes!
Very welcome.
Men också, what are you doing here? Jag flydde min förtryckande regim. Yes.
Which one? Ja, just det.
Ja, kan att det kan finnas ryssar som inte heller
det. Nej, det är sant.
Fruktansvärda. Nej, det är få,
men just det var ju mest när man är på Gotland och man känner så här, det här är ju deras hamn.
Ja.
Ja, verkligen.
Fan. Ja, ja.
Men så Visby nice.
Mm. Men, ja. Men det här är ju inte Visby-podden, va?
Tyvärr inte.
Det här, nej, exakt. Verkligen. Ska vi inte åka till Visby och podda? Oh, ja. Det här är ju istället podden där vi berättar lyssnarnas egna historier.
Ja, så vi skapar nya urban legends, nya råttar om pizzan. Genom att berätta sanna historier som berättas så många gånger. Så många led att folk säger, den där har jag hört så många gånger. Det där är bara hittepå. Icke!
Nej.
Nej, exakt. För det har hänt på riktigt.
Ja.
Det som skrivs in till kafferepet oftast, utom ibland har vi kommit på. Men snälla, se till att man har hänt på riktigt. Ja. Mm. Mm. Vad heter det? Och så läser vi tre i var.
Vi får in nya historier. Mm. Eller vi får in massa historier.
Ja, men,
vilken mejl då?
Till kafferepetpodd@gmail.com. Pod, alltså podd med ett D.
Ja.
Kafferepetpodd@gmail.com.
Mm.
Because we're very international. Yes. I can't spell.
Nej.
Och så väljer då Fia, våran redaktör, Fia Lo Armstrong, ut tre stycken i var till oss som vi läser upp. Som vi inte har sett förut.
Exakt, aldrig sett.
Nej.
Inte skådat.
Nej.
Inte skymtat.
Inte ens med ett norra nort öga. Nort öga.
Nort öga.
Nej, så är det.
Jag kan inte prata heller visar.
Det är prima vista.
Exakt. Det är som när man läser klassiska noter för just första gången. Bara att den här, de här klassiska noterna resulterar ofta i skit.
Stories.
Ja. Innan, när vi spelade in där Albin fuckade upp ljudet.
Amen.
Något enormt. Så drog jag en exempelhistoria som kanske... sådär.
Och det var ju svinbra. Killen som blandade ihop salt och peppar. Det är någon som vill ha någon som salt min tablett. Är någon som vill ha sånt?
Ja, du hade, you were on a streak. Men jag tänkte annars att vad kan det vara för typ av historia för Albin?
Men var du tvungen också att outa det? Annars hade jag ju snott salt och peppar.
Nej, men jag var tvungen.
Ja, jag tänkte också sno den och bara berätta den riktigt bra.
Jag var tvungen att ge dig en blank canvas.
Ja, men jag mår lika dåligt
din frustration
du gjorde. Fan, kan det vara?
Kille som blandade upp sedan på ketchup.
Den är bra.
Då tar man ju också alltid på samma sak.
Ja.
Det blev ju verkligen enskilda.
Han har ju ketchupen till vänster.
Nej, men det kan väl vara någon historia om när man var ute och reste kanske. Och, jo, men som när vi var ute och reste, jag och min familj, vi var i Marocko en gång. Och du vet, det kom alltid fram så här som en kul grej för turister. Att man sa, jag köper din dotter för 15 kameler. Och jag och brorsan tackade ja. Och det blev så jobbigt. För att sen när vi skulle köpa tillbaka min syra, då ville han ha 20 kameler. Som en sån lite dum grej.
Det var ju jätte otroligt.
Mm.
Otroligt bra.
Ja, det var ju lite...
Banken vinner alltid.
Ja,
får ni hälsa på henne där i Marocko ibland? Eller?
Nej,
nej,
tyvärr inte.
Hon är av sig.
Hon får inte träffa andra män. Men jag tror hon har det säkert jättebra.
Ja.
Marocko. De har Det är väldigt härligt där.
Gott kaffe, va?
Det vet fan.
Det känns som det.
Ja, alltså, det är inte för kvinnor, så det är svårt att veta.
Nej, precis. Det är mer mans. Nej, men de dricker väldigt mycket berberte. Har du smakat någonting som är som smakar som att det är liksom socker, fast de har sockrat sockret? Som att det är så sött.
Var det någon som har blandat ihop te och socker?
Det kan man fan. Berber heter den folkgruppen som blandar ihop gott med äckligt.
Att du bara har en sån en burklykos och så doftar man en tepåse över bara.
Ja, det är väldigt. Jag tror att det är typ vatten och socker som är deras te.
Ja, jag
brukar bara höra om det där söta teet.
Mm. Man får det överallt också. Så fort man stannar till på en trottoar så kommer det fram någon jävel med ett alldeles för sött.
Tänk om det skulle vara så fast man fick en Tuborg i handen istället. Här, för guds skull. Det är varmt ute.
Berberöl.
Jag kan bara prata för alla kvinnor. Men som tjej tycker jag att det låter som att det vore gott.
Med sånt te.
Med väldigt sött te.
Nej, men inte så. Alltså, de har stora såna här klumpar med socker som de bara...
Ja. Oh, gott, tänker de. Kvinnor är från Venus, men från...
Ja, precis. Jag kan uttala mig för alla kvinnor. Ja.
Själv skulle jag vilja... Arboga 7,7 godnatt.
Min farsa, vi skulle få varsin donut när vi var i Marocko. Då kom det en sån donutförsäljare. Så då var hans knep att han sa, jag ska ändå sluta nu. Dina barn kan få de här. Och då tog vi emot varsin donut och då ville han ha betalt. Och då blev min pappa så arg så han sa, go away here from! Go away here from.
Arboga kvinnan 7, öppen anstalt. Det är ju fan kanon bash.
Nej, den är inte öppen den anstalten nu sig.
Nej,
det är lås och bom där.
Okej,
så skulle du kunna låta det.
Ja, fick du höra lite om Albins familj på semester.
Mm.
Det är ju saker jag hade inte bett om, men det fick vi ju.
Ni bad om det.
Jag bad om det.
Jag... Men inte om semester.
Det kan vara en semester.
Ja, det kan det vara.
Aldrig har någon bjudit på så bra grejer spontant som du gjorde nu. Så är det bara.
Aldrig någonsin.
Hörrni, ska vi dra igång eller?
Nu kör vi igång. Jag börjar då, jag som är bra på att sköta ljudet.
Ja, du är ju värd.
Jag är värd det. Här kommer min första... Hälften grisko, hälften människa. Eller grisko, kanske vi ska säga.
Grisko.
Hej, kafferepet/brännakakor. Ni är aproliga och har en grym podd, vet ni redan. Så jag går direkt på sak. Min äldre syster kommer från min pappas tidigare förhållande. Så när jag var liten träffade jag och min lilla syster inte henne lika ofta. När hon väl bodde hos oss var jag lika förtjust över att höra på hennes eskapader, då det var på en helt annan nivå. Jag var bara runt 10 år, så mitt liv bestod av att bygga Lego och spela tv-spel. Min 7 år äldre stora syster hade ett helt annat socialt liv. Så hennes berättelse handlade alltid om en värld jag inte hade erfarenhet av. Hon var ju vuxen i mina ögon. Hon var även väldigt rolig. En gång lyckades hon få mig att pissa på mig av skratt innan vi skulle ta nattvard. Det var genant.
Att han nattvard och hennes pappa är skild. Det här låter
men också det är så, när någon säger så här, hon jag kissar på, hon var så rolig innan nattvarden. Det behöver inte vara en låg ribba för rolig skämt. Det kan ju bara vara att det är så kristen familj som...
Det är lite Knutby.
Ja.
Det var genant, men jag hann inte tänka på det då jag hade fullt upp med att hålla mig för skratt när prästen bjöd på pepparkaka och husets vin.
Saltkaka.
Men det här är inte en historia om nepissade barn i kyrkan. En dag då pappa hade vårdnaden satt jag och lyssnade på hennes historier. Hon berättade om hur hon och hennes vänner hade tänt eld på sina fisar. Diverse olika metoder, diverse olika eldkaskader med härsken lukt. Jag föreslog att vi skulle testa det, men hon varnade allvarligt för att göra det. Eftersom fisen börjar brinna kan elden leta sig in i pruppen och explodera i magen.
Pruppen?
Ja.
Prompe?
Jag kunde inte tro det. Det lät helt osannolikt, men min syster var ju vuxen. Hon hade upplevt saker. Hon hade en gång gjort detta, men det slutade med att fisantändningen ledde till att elden kröp rakt upp i kanelkraten på henne och exploderade i hennes mage. Hon visade det R hon hade från händelsen. Ser du det här? Det är från när min mage exploderade av en fis. Jag var helt chockad. Hon hittade inte på. Hon fortsatte berätta att hela hennes mage hade exploderat med ett stort hål där nu ärret var. Hon beskrev hålet i detalj där det hängt flugvingar längs kanterna.
Nej, men vad äckligt.
Jag undrade såklart hur hon kunde leva nu utan inälvor. På sjukhuset gav de mig grisinälvor istället. Va? Ja, grisinälvor. Det är ungefär som människoinälvor. Så de opererade in på mig. Jag kunde inte tro det. Det var ofattbart. Här sitter jag med Matador Mix och Nintendo medan min stora syster slänger sig med fester och nya inälvor. Att vara vuxen lät jättehäftigt. Visste du att jag inte har vanliga fötter förresten? Fortsatte hon. Jag hade fullt upp med att smälta det faktum att hennes mage exploderat så jag skakade långsamt mitt lilla chockade huvud. Jag föddes med koklövar. För jag skulle kunna ha skor fick jag fotproteser som ser precis ut som vanliga fötter. Jag var fortfarande helt bortom mig själv av den första historien. Man kikade på hennes fötter med tvivelaktig blick. Men alltså, det syns ju inte, sa hon självsäkert. De är jättebra proteser som ser precis ut som vanliga fötter. Det är för att det inte ska se konstigt ut när man är barfota på sommaren. Hon hade en poäng, så jag köpte det. När jag sitter som en mentalt överbelastad fågelholk och försöker ta in att min coola stora syster är hälften djur, säger hon att jag inte får berätta det här för någon. Pappa tyckte det var jättejobbigt, så säg inget till honom. Det här måste vara vår hemlighet, okej? Okay? Jag gick med på det och pratade inte med någon om det. Jag såg dock annorlunda på henne sedan dess. Cirka 10 år senare kom det här minnet tillbaka och jag nämnde det för henne. Hon började gapskratta okontrollerat. Dels för att det var hutlöst roligt, dels för att det var generande att höra om vilken manipulativ jävla lögnare hon var i sena tonåren. Nu, 20 år efter det, känner jag inget annat än stolthet över att hun gaslightat mig, pun intended, fullständigt som barn. Det är väl bland annat det barnet tillför, eller? Tack för en bra podd. Puss och kram från det lättlurade pissbarnet.
Men det är det där som vi drömmer. Alltså, gör ni det med era barn att ni bara säger fel på vissa ord typ, så att de tror att det kommer heta det när de är 20 också?
Ja, jag är ju lite åkt dit på att man fortsätter säga deras fel. Att Idun fortfarande tror att det är kepshut. För att det, jag tycker det låter så gulligt.
Ja.
Att jag bara...
Ja, Bette har nu börjat så här. Hon bara ska säga rätt liksom. Mm. Så de som hon fortfarande säger fel på, de håller jag i sig. Nu säger jag också droppning. Mm. För att, ja. Om hon kom på att det är drottning,
ja, då är det liksom barndomen över. Ja. Det är som att de flyttar hemifrån.
Ja, exakt. Mm. Ja. Men det är klart man får börja ljuga lite.
Ja, det tycker man ska. Det är liksom,
ja.
Vet du vad, Johanna? Det är inte din tur. För att det följer inte våran cirkel.
Men vi brukar väl gå clockwise och så avslutar du.
Men Albin sitter där du sitter. Och sen är det jag, sen är det du.
Ja, du vill,
liksom håll. Återgå till...
Ja, vi brukar göra så, det är mest det.
Nej, vi brukar byta plats hemma hos dig och då gör vi inte så. Men,
ja, okej. Okay.
Men jag har tänkt på det, och väldigt ofta blir den sista historien den som vinner.
Ja, det kommer inte bli om jag...
Eller första, och sista brukar
jag... Men det, för Fia berättar inte för oss vilken vi ska börja, vilken ordning, vem ska sluta sånt. Så jag tänker att...
Ja, det här blir, okay, för nu märkte ni att jag försökte ändra.
Mm.
Då håller vi kvar.
Mm.
Får vi se...
Vi får se.
Ja. Det kan bli skit nu. När vi testar och kör klock.
Ja. Det här är bra också för folk som lyssnar.
Ja, det händer lite
grejer. Ja, precis.
Här kommer då Johanna Hurtvägren med veckans andra historia. Kör.
Hittar du något stort så är det jag. Hej bästa kafferepet eller brända kakor. Här kommer en historia som är liten men naggande god. Vi tar oss tillbaka till 2016 i mellanstorstad i mitten av Sverige. Året då min underbara men också smått galna son föddes. Vi kan kalla honom Bertil. Han har bjudit mig på lika många skratt genom åren som gråa hårstrån och svettpärlor i pannan. Ni vet, han är en sån där unge som är överallt och ingenstans. Högt som lågt och allmänt nyfiken på allt som kommer i hans väg. Hans motto är, man måste ju prova bara för att säkert kunna veta. Det finns ingenting som någonsin har hindrat denna lilla krabat att utforska för nyfikenhetens skull. Ska tilläggas att han alltid varit ärlig och berättat om allt han gör och provat på. Nästan som att han är lite stolt. Den här historien handlar dock inte om den gången när han skulle ta reda på hur det känns att bajsa ut i naturen. Läs skolgården. Då har han lyckats snacka sig till att få med en kompis på sitt upptåg. Skinka mot skinka på skolgården för att sedan ta reda på hur det känns att torka sig med löv och kottar i röven. Det handlar inte heller om den gången när han lyckades nå med sig min Satisfyer till skolan som han stolt skulle visa upp sina klasskompisar och lärare som hans nya sugande dödens vapen. En leksak...
sugande dödens vapen.
En leksak som enligt honom kunde suga livet ur människor som han senare meckade sönder under dagen. Så... Åh, jag fick panik nu. Ja. Alltså det värsta som skulle kunna... Ja. Nu, alltså, åh gud vad pinsamt. Alltså vad pinsamt, vad pinsamt, vad pinsamt för henne. Men...
Men jag tror att det är en sån... Är det inte en sån här mamma som... Alltså, jag vet ju vad jag har för så... Alltså man har bara så här... Något skit händer nästan varje dag. Alltså det är liksom Emilie Lönnebergas mamma.
Ja, men han är liksom men nu är också den... 8 i år. Det är liksom, det är så mycket kvar.
Nu till historien som ägde rum för ett år sedan när Bertil var 7 år. Jag befinner mig i badrummet och rensar kattlådan. Bertil sticker fram huvudet bakom... Fan att han heter Bertil också, gör det så jäkla gulligt. Bertil sticker fram huvudet bakom dörrkarmen och tittar på mig. Han står där länge och sen försvinner han runt hörnet. Efter en stund kommer han tillbaka och kikar fram igen. Jag frågar honom om det var något speciellt han ville. Han säger, om du hittar något stort, då är det jag.
Han är fan dunder.
Jag tittar ner i kattlådan och tittar på honom och tänker, må det fan inte vara som jag misstänker. Han säger ytterligare en gång, om du hittar något stort, då är det jag. Det visar sig att impulsen varit så stark och nyfikenheten så stor att han bara varit tvungen att ta reda på hur det känns att skita i en kattlåda. Ska tilläggas att han var mycket stolt över att han gjort rent efter sig genom att ha gömt sin egen skit i kattlådan genom att göra som katterna, alltså krafsa över kattsand. Mm. Mitt motto när det kommer till att försöka hantera alla dessa upptåg är, nu har du provat det, check på den. Det var inte din bästa idé och det behöver du inte göra om. Tack för mig och skit Bertil.
Hittar du något stort? Var det jag? Det är jätte... Alltså det är ju en tickande fucking jävla bomb.
Ja, verkligen.
Hon måste ju...
Som redan har smält av flera gånger.
Ja, den smäl, ja. Den, alltså, den, när den har smält då börjar timern om, räkna ner från...
Ja, exakt.
Ja, men det är också lite jobbigt att tänka. Alltså jag fattar, det är ju en smart inställning att så här, om man kan få honom att bara göra det en gång. Att inte, men så här, det är ingen grej nu att du alltid skiter i kattlådan va? Utan nu är det färdigt. Men det är också lite jobbigt att tänka att den här pojken verkar kunna komma på vad som helst. Ja. Att han ska testa allt en gång.
Jag ska skita i poolen. Okej, gör det en gång.
Varför är det alltid skita du ska testa?
Skita i mamma Satisfyer.
Vad heter den? Vad heter Satisfyer?
Sugande dödsvapnet.
Sugande dödsvapnet. Otroligt. Här, Ola Timmel, tar jag med mig mitt sugande dödsvapen.
Jag ska bara ta sönder den först.
Här kommer min första, den heter Ich bin ein Berliner in London. I London.
I London.
Mm. Tjena gänget. Fy fan vad rolig. Du var i Lund, Nisse. Tack. Tack.
Mm, varsågod.
Nu har jag lyssnat i kapp och därmed skyldig att bidra. Här är en liten historia om när jag gick i 6:e klass på en större skola i Sveriges golvbrunn. Alla namn är utbytta. Varje år är det tradition att 6:e klassarna fick åka en vecka till England och bo på internat i en vecka. Året var kommet och det var min årskulls tur att åka.
Gud, vilken dröm.
Mm. Tyvärr var detta år efter det hemska attentatet i London och därmed hade föräldraråden lobbat kraftigt för att ställa in vår resa. Något de inte lyckats med och vi kom iväg på vårkanten. Kanske var det i maj. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det föräldragruppen lyckades förhandla bort från oss var att besöket i London blev en tur i en dubbeldäckare med strikta regler om att ingen fick kliva av bussen.
Men gud. Vadå? Det var 2005 som... eller? Det var året efter 2016. Men, alltså så det var det här i tunnelbanan.
Ja, exakt.
Tunnelbanan. Gud vad överdrivet. Alltså okej, fine och buss då. Mm. Men, eller?
Ja, men... Ja, det känns...
Jag är arg så här i efterhand. Jävligt arg.
Det är dagen för London-utflykten som denna historia utspelar sig. Det kom en sån röd klassisk Londonbuss och hämtade upp oss på vårt lantliga internat. Vi åkte in till London, körde förbi alla klassiska sevärdheter. Towern, London Eye, Buckingham Palace. Alla ändå okej att se från bussfönstret.
Ja, det låter ändå ganska som en mysig.
Men Harrods och Madame Tussauds fasader var inte lika speciellt. Där inne finns det ganska fula vaxdockor.
Ja, och där inne finns det lite grejer man kan köpa.
Här är en affär.
Under inga omständigheter fick vi kliva av den chartrade bussen. Tack, föräldrarådet. Utflyktsdagen tog för alla andra år hela dagen. Men eftersom vi bara åkte och tittade på saker tog det bara halva dagen. För att fylla ut dagen fick vi åka till ett kloster och träffa munkar. Ändå lite tröstprisigt. Väl framme på klostret möts vi upp av en munk som ska ge oss en guidad tur i klostret. Allt var såklart på engelska. Vi elever var alla lite olika duktiga på engelska. Vi gick runt i klostret. Ett vackert gammalt kloster i sten. Och munken berättade om dess historia och hur det var att vara munk. Vi ställde några frågor och munken guidade på. När vi gick runt var det en av mina kompisar som vred på sig lite sådär. Det var något. Olof, som vi kan kalla honom, var lite blyg och samlade mod för att ställa sin fråga. När vi stannade vid någon staty i klostret har Olof samlat mod nog att ifrågasätta munken. Are you a real donut? Munken tittade storögt och frågades på Olof. Våra lärare vände sig bort för att inte gapskratta rätt upp i ansiktet. Jag tror att de förklarade för munken sen, men inte nu. Senare i rundvandringen var det Olof som varit utvald till exempel på hur munkarna gjorde när de straffade sig själva om tron fallerade. Det var att ligga utan kläder med ansiktet nedåt mot stengolvet i källaren. Olof fick i alla fall behålla t-shirten och byxorna på sig i exemplet.
Det var för att det var lärarna var med då?
Antagligen. Fridens liljer. Jag fattar inte vad du har med Ich bin ein Berliner.
Jo, men han, det var ju en berliner. Nej,
det är en
sån syltmunk.
Ja, det är, ja, det är en berlinerboller. Ja. Ja, just det.
Så han gjorde då. Are you real donuts?
Gud, ibland när jag, för att det blir som när jag ska läsa historia så tänker jag snart kommer det till Berlinen, så är det bara så är det att jag har en tonalitet som väntar på något annat.
Och sen låg han på jaha.
Ja, det blev så. Jag fattar inte riktigt.
Min andra.
Mm. Ja.
Lille Bengt. Hej kafferepet. Här kommer en historia som tyvärr är helt sann. När jag var barn dumpade mina föräldrar mig och min bror varje sommarlov hos min moster som bodde på landet en bit ifrån Borgholm. Man skulle kunna tro att det här berodde på att de behövde jobba under sommaren. Men nej, jag och min bror var minst sagt små rövhål och våra föräldrar ville helt enkelt bli av med oss för att få en lugn tid för en gångs skull. På den lilla gården på Öland bodde förutom min moster vår kusin. Då vår kusin påminner starkt om Augustus Glupsk från Kalle och chokladfabriken, så kan vi kalla honom Augustus. Han var lika gammal som min bror, men dubbelt så stor och minst sagt en dum, naiv kille. Min bror och jag drev ofta med honom. Till exempel blandade vi en gång massor med obojpulver med kobajs från deras lada för att skapa chokladpudding som vi generöst gav till Augustus.
Varför är det en massa gräs i?
Att jag fattat att deras föräldrar behövde bli av med om de var sådana jävla pissningar.
Verkligen. Som sagt, vi var rövhål. Ja. En varm sommarnatt bestämde jag och brorsan oss för att stanna upp.
Jag kan inte sluta tänka på det, förlåt.
Nej, men gud, måste.
Man ser också att han är brun runt hela munnen. Bara mumsar i sig.
Som en råboll.
Nej, lumpa, lumpa, ligididu. En varm sommarnatt bestämde jag och brorsan oss för att stanna uppe längre än vanligt. Vilket ledde oss till att upptäcka att vår kära kusin smög ut till ladan sådär runt midnatt. Nyfikna följde vi efter Augustus. Vad kunde vår kusin hitta på i ladan mitt i natten? Möjligheterna var oändliga. Vi hann forma många teorier innan vi öppnade dörren till ladan och möttes av Augustus som satt i en höbal med ficklampa, hetsätande levpastej. Ni får inte berätta för mamma!
Stackarn.
Skrek han åt oss. Hans tårfyllda ögon och skrämda blick fick oss att hålla tyst om det hela. Men det här ögonblicket hängde kvar. Varför satt Augustus mitt i natten och hets åt leverpastej i ladan? Hans mor brukade låta honom äta exakt vad och hur mycket han ville. Så vad var grejen med leverpastejen? När jag var 20 år besökte jag min moster på Öland och efter ett par glas bröt jag tystnaden och nämnde incidenten med Augustus. Min moster tog då en stor klunk sprit innan hon berättade om hennes avsky för leverpastej. Hennes store kärlek Bengt, en man jag hade svaga men bra minnen av, hade varit som besatt av leverpastej. När de först flyttade ihop började det som en sexuell grej. Bengt smorde in lille Bengt i leverpastej och...
Fan!
Ja, ni kan ju gissa vad min moster sedan skulle göra.
Ja, hämta gurkan.
Hämta hunden.
Undrar om det är saltgurka då eller om det är smörgåsgurka. Alltså, jag skulle ha med en saltgurka.
Nej, men vi måste lämna den här historien. Det är det värsta jag hört i mitt liv.
Vadå?
Va?
Bara läs klart den så vi är klara med
det. Jag tycker att du drar ut på det, för nu börjar jag vakna till liv här, känner jag.
Min moster tyckte det här var lite udda, men inte en särskilt big deal. Men med tiden gick det från en sexuell grej till en vardagsgrej. Bengt åt leverpastej till varje måltid. Han luktade på leverpastej. Han smorde till och med in sig i leverpastej ibland. Min moster var vid det här laget gravid med Augustus och hade inte orkat lämna även om hon blev trött på leverpastejen. Droppen kom någon gång när Bengt ville ha leverpastej som glidmedel och strax efter begärdes skilsmässa. Min moster står inte ut med leverpastej och har sedan skilsmässan haft ett totalt förbud av leverpastej i sitt hus. Därav hets åt Augustus leverpastej i ladan där hans mor inte kunde upptäcka honom. Hans kärlek för just leverpastej är lite oroande. Är kärleken genetisk?
Det, jag satt precis och tänkte på det.
Ja, jag med. Nej, men, det här var så konstigt. Jag vet inte om jag är lite för ny. Alltså, jag vet inte om jag klarar av den här konst. Det är så konstigt. Är det som att man går in i liksom Twin Peaks?
Ja, men också så här, var den, när han använde den som glidmedel, var det bredbar eller skivbar? Var den bakad?
Gillar de båda liksom?
Men att man liksom fick klä snoppis i tunna, tunna skivor. Det är så jävla, alltså, det
jag tror jag föredrar det.
Ja, hellre det än att man tar någon som bakad som är lite brun på toppen.
Ja, men gud, jag vet inte, jag måste veta att vi är i verkligheten fortfarande. Det är trä, bord.
Det här kanske kan hjälpa då. Jag har i alla fall inte ätit leverpastej sedan dagen då min moster berättade detta. Då jag bara ser den gulliga morbror Bengt framför mig. Mm. Augustus, jag vet att du lyssnar på denna podden. Förlåt och hoppas du har ett normalt förhållande med leverpastej.
Ja, Augustus. Alltså jag gillar ju leverpastej. Alltså jag är ju en sån som gärna tar en leverpastejsmacka.
Men det kan jag tänka mig. Varje tugga
att det är en kink nu.
Ja, alltså så fort man tar en tugga så kommer man se den där gubbsnoppen bara titta fram runt hörnet.
Men det är också konstigt att han gillar leverpastej så mycket. Att han också vill ha det. Alltså att han...
Ja.
Sluta, det var så äggligt.
Man vet ju själv hur det är om man tar sin favoritlåt och har som väckarklocka.
Ja, fy fan. Ja,
kan man inte lyssna på den låten?
Det går inte.
Lay Lady Lay är för evigt förstörd för mig. Jag aldrig hör, jag hatar den. Det sämsta låt som har skrivits.
Ja, såklart.
Men lever fast sig. Ganska gott.
Lever fast sig gott.
All right.
Jag tycker att den där piggade upp.
Ja, jag tycker också den flög. Men det, jag förstår också alltså vad den, du menar, men
det,
att
alltså det ska ju beröra.
Ja, men den skakade ju om.
Men det är alltså gud, men, min världsbild är liksom för evigt ändrad.
Men vi ska ju egentligen vara glada för att det var en pojke som smög ut i en lada.
Ja.
Det var med leverpastej. Ja. Men det var inte äckligare än att han satt och mumsade i sig.
Nej, det hade kunnat bli värre. Det var ju det som var problemet.
Nej, jag vet. Men det hade kunnat bli värre även när de smög efter honom.
Yes.
Jag
bara, ja.
Your pussy's in the sink. Kan nog skämt.
Okej. Den här heter... Passincidenten 2015.
Mm-hmm.
En räddare i nöden. Hej på gänget. Tack för att ni fortsätter förgylla mina fredagar. För några veckor sedan fick ni via brända kakor lära känna min goda vän Elias som åkte på den sista minuten till Mallis men som inom 48 timmar hunnit med att vara hemlös i både Palma såväl som Oslo, just det. I slutet på den historien hintade jag om en annan historia och nu har det blivit dags att presentera passincidenten 2015, en räddare i nöden. Det ni vet om Elias för det här laget är att han läst 5 olika utbildningar, påminner lite om en nörd, bott i ett kollektiv i Göteborg samt har en förkärlek till spontana resor. Denna story börjar också den i kollektivet en sommarkväll där Elias inte ett ont anandes nås av ett sms från sin kära vän till lika boende i kollektivet som vi i den här historien kan kalla för Agge. Agge lät över sms meddela att det var en krissituation. Han befann sig nämligen i Arvika men hans pass var kvar i kollektivet i Göteborg. Och de två behövde verkligen sammanstråla i Stockholm redan morgonen efter. Elias som kan identifiera en problematisk situation när han ser den la ihop ett och ett och insåg att här fanns det ett läge att vara en räddande ängel och lät meddela att han skulle lösa situationen. Gemensamt smiddes det en plan om att skicka passet med ett av de tidiga morgontågen som länkar samman Göteborg och Stockholm morgonen efter där Agge i sin tur skulle kunna möta tåget och ta emot passet. Ja, så såg planen ut. Lösa trådar fanns, men första utmaningen var att hitta passet. Efter att Elias letat i en halvtimme var nära att ge upp innan han hittade en dammig gympapåse av klassiskt mellanstadiestuk längst in under sängen med något i. Passet. Med passet i nu säkert förvar kan vi spola fram några timmar till nästa morgon när Elias är på väg mot sommarjobbet som IT-support och svänger förbi centralstationen i Göteborg för att be konduktören att ta med passet för att möta upp sin kompis i Stockholm som verkligen behöver det idag. Konduktören trilskades dock och lät med all önskvärd tydlighet meddela att någon sån service kunde hon inte erbjuda. Speciellt inte sen ett pass är att likställa med en värdehandling som man inte kan dela med sig av hur som helst. Helvete, hur ska detta gå nu, tänkte Elias. Agge måste jag ha passet idag, annars missar han ju den av Elias förmodade semesterresan. Elias insåg där och då att det inte bara är möjligheten som gör tjuven, utan också hjälten.
Mm.
Så med 2 minuter till avgång klev han helt sonika på tåget. Köpte en biljett via Swish och satte sig på sin plats. Drog ett sms till chefen om en förkylning och inga möjligheter att komma in till jobbet idag. Men glädjen blev kortvarig. För väl nedsjunken i stolen insåg han situationen han landat i. Här var han nu på väg mot Stockholm. Iklädd en hålig t-shirt och badbyxor som dubblade för kortbyxor och utan vare sig plånbok eller mobilladdare. Och en mobil som enda livlina som redan nu var nere på smärtsamma 14% batteritid.
Åh, jävla ångest.
Så efter att ha kommunicerat situationen med Agge och koordinerat en mötesplats och tid för att överlämna passet så la telefonen av någonstans runt Skövde och Elias gick in i radioskugga. Jävla oflyt hela tiden, tänkte Elias. Innan han gjorde det enda rätta i situationen och sov en stund och sköt utmaningarna på framtiden. Väl i Stockholm insåg han att det ännu skulle dröja 4 timmar innan Agge skulle komma med tåget och att han nu hade 4 timmar utan plånbok och mobil i huvudstaden. Men eftersom vi i förra historien redan etablerat att Elias ändå har en förmåga att lösa problem i stadsmiljö utan pengar på fickan så fokuserade han nu på det viktigaste. Att skaka liv i telefonen för att kunna kommunicera med omvärlden. Alla hotell måste ju ha en extra laddare att låna ut till någon i nöd, resonerade Elias och testade sig fram bland hotellen runt centralstationen. Men han fick snabbt inse att hans obskyra Android-telefon inköpt på Coop inte matchade de iPhone-laddare som fanns tillgängliga.
Coop.
Nästa försök blev då på det numera framlidna Teknikmagasinet som faktiskt kunde erbjuda ett köp av en laddare på kredit med den lilla motprestationen att han pantsatte Agges pass. Sagt och gjort. När telefonen väl var laddad kom Elias tillbaka och swishade killen i kassan och fick tillbaka passet. Med telefonen laddad och live var det dags att möta upp Agge. Inga konstigheter. Agge kom med sitt tåg och blev otroligt glad för att Elias hade kommit med passet och swishade en slant för besväret som täckte både lunch och tågbiljetter innan han begav sig vidare. Här kunde vår historia slutat. Elias kunde ha tagit första bästa tåg hem och vi hade haft en historia om en otroligt god vän som räddade dagen för Agge. Men eftersom Elias nu börjat få lite feeling på att vara i storstan Telefonen var laddad och han hade känslan av nyvunna pengar på fickan. Så hörde han av sig till lite vänner och snart satt han och ölade på en uteservering i solen. Ja, men det är väl rätt?
Ja, gud ja.
Ja, trevligt.
Mm. Där slutar historien.
Exakt. När eftermiddag närmade sig kvällning började det prata om utgång på riktigt och att det skulle bli bra drag på trädgården. Elias var inte sen på att haka på den bollen. Men någon i sällskapet lät påtala att med hål i t-shirt och badbyxor kommer det sannolikt inte in där. Inte heller utan legitimation. De kollar fan alltid det. Elias bedyrade dock att så länge som de löste kläderna skulle han nog komma in på trädgården. Och i nästa sekvens rusade de bort till en närliggande klädbutik och investerade i en ny t-shirt och ett par byxor så att dagen inte skulle sluta i förtid. Några timmar och några öl senare lyckades Elias mot alla odds ta sig förbi de förmodade nitiska vakterna i kön till trädgården även utan att visa legitimation. Det var väl inte så svårt, tänkte Elias innan han såg ett bekant ansikte i vimlet. Agge, vad fan gör du här? Skulle inte du åka utomlands? Nej, nej, jag skulle... Jag skulle gå ut på trädgården och mina polare sa att de alltid kollar lägg här. Men jag behövde inte visa det.
Fan.
Där kan vi lämna Knoll och Tott för idag och landa i att de fortsatt är varandras bästa vänner och gärna återberätta den här historien över en öl. I nästa kapitel kan jag dela med mig om när Elias och Agge skulle segla över Atlanten och avslutade resan med tillfällig ofrivillig hemlöshet i New York. Tack för en bra podd.
Fan vad bra. Agge, skulle du till Las Palmas?
Jag skulle
bara in på trädgården. Jag behöver mitt pass.
De är så jävla hårda med lägg här, vet du.
Så hårda med pass. Ja. Fan, vilken snäll historia. Efter liksom,
snäll men jätterolig.
Ja. Men efter liksom passejknullan.
Ja, gud.
Fan.
Och jag hade glömt, nu blev jag så lite modfälld igen på det här konstiga sättet.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Mm. Och det är en paus då där vi tänkte att vi ska prata lite kafferutiner i samarbete med Lavazza.
Lavazza. Kvalitetskaffet från hela världen med rötter i Italien. Skapa en lyxig kaffestund med en god kopp kaffe.
Mm. Och idag ska vi prata om kaffeblandningen. Jag har ju sagt innan att jag tycker det är snyggare att säga koffeblandning. Men jag kom på ju mer jag säger kaffeblandning, desto mer tycker jag att det låter fint.
Det är ju Sverige.
Ja, verkligen. Så nu ändrar vi på. Nu säger jag kaffeblandning och så låter det faktiskt jävligt gott.
Ja.
Mm. Mm. I alla fall, nu ska vi prata om kaffeblandningen Tierra for Planet. Mm. Och där är Tierra, det är utropstecken innan och efter.
Olle!
Upp och ner, ja, exakt, upp och ner innan och vanligt efter. Mm. Tierra for Planet består av ett urval exklusiva och hållbart odlade arabiska bönor från ekologiskt certifierade gårdar i Afrika och Syd- och Centralamerika. Lavazza grundade 2004 Lavazza-stiftelsen som heter Giuseppe and Pericle Lavazza Foundation Onlus, som är döpt efter grundarens två söner. Den här stiftelsen främjar och genomför ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsprojekt för kaffeproducerande samhällen över hela världen. I de regioner som Tierra for Planet kopplas till är Lavazza-stiftelsen aktiv med att utbilda kaffeproducenter i odlingstekniker för att hantera miljöförändringar. Det här kaffet är milt med smaker av tropiska frukter och blommiga toner. Det är medelrost och har intensiteten 6 på en skala av 10. Vad tycker ni?
Mm. Alltså det här, jag är ju en medelrostkille. Det här tycker jag om mycket, mycket. Mm. Nu körde vi en kanna brygg på det här.
Ja, precis.
På den här blandningen.
En perfekt liten kopp. Jag gillar också medelrost ofta. Har ni haft samma kafferutiner hela livet?
Nej, jag kommer just från en och nu har jag ändrat till...
Har du bytt nyligen? Alltså?
Ja, jag har gått från brygg till fransk press.
Mm-hmm.
Så att, och maler liksom själv.
Mm.
Så att jag, där är jag nu. Mm. Och jag gillar det.
För när jag var singel, då körde jag fransk press mycket. Då var jag den typen av tjej. Det var liksom nästan lite... Det var som att det var då fick jag vara i fred för mig själv. Mm-hmm. Men det är fortfarande min mysigaste form av kaffe. Faktiskt.
Mm. Ja. Vänta 3 minuter.
Ja, exakt. Och så får man fixa lite. Man ska röra om och sådär. Och man kan verkligen balla i kaffekvalitet.
Så är det verkligen.
Ja, exakt. Man kan verkligen go all in.
Jo, det här gör jag varje dag. Mm. Och jag tror att det kan vara en härlig rutin för min kära flickvän att vakna till när hon hör hur jag maler kaffebönor.
Ja, såklart.
Alltså liksom till min egna franska press. Man känner sig liksom som en liten stjärna.
Men jag tycker att det är liksom ljudet. Det är ganska högt. Det är ingen kul veckaklocka.
Nej.
Men gud vad det vägs upp av den doften. Alltså.
Så är det ju. Men hur känner ni för espresso då?
Ja, jag älskar det. Men jag tror nog att det är den enda gången, alltså espresso är den enda gången jag riktigt njuter. Alltså det är så jag tänker alltid att kaffet ska bli när jag gör kaffe.
Ja.
Att det är så, och det är liksom krämigt och det är ösigt liksom.
Mm.
Det är min absoluta favorit kaffe.
Du gillar inte kaffe om det inte är espresso?
Jo, alltså jag dricker jättemycket kaffe. Mm. Men om man liksom ska unna sig, då är det espresso som gäller.
Fattar. För alltså, jag gillar också espresso. Alltså såklart, ni vet, man ska gå in på en bar i Italien och ta en kaffe. Alltså, det är, och så låtsas man som att man är en van världsmedborgare som tycker att det är en helt naturlig sak att göra.
Ja.
Men alltså, jag kommer på att när jag än dricker en espresso så är det viktigaste för mig att det är någon annan som har gjort den åt mig. Jag kan inte göra en espresso åt mig själv och tycka att den är god. Nej, det kommer liksom inte hända, det spelar ingen roll. Utan det måste vara typ, och nu gör Johan, vi har en bra liksom, sån espressomaskin och han är jättebra på att fixa espresso i den. Och så har vi bra bönor från Lavazza. Då tycker jag att det är jättegott.
Ja, men alltså efter maten espresso, eller som mina vänner gör, tar de en dubbel, tar de två enkla så att du har perfekt temperatur i båda.
Mm. Perfekt.
Ja, smart, men också lite töntigt. Ja, det är smart.
Men jag tycker det mysa som finns är att man har käkat middag och tar sig en liten macchiato.
Mm.
Ja. Oavsett så finns det liksom ingen doft som är bättre än den kaffe på morgonen doften.
Nej, men nymalet kaffe, det är där jag tycker också man känner när folk snackar tropisk frukt och det är otroligt.
Det är därför jag gillar att mala själv, just för att då kan jag köra den där typen av kaffe som jag vill, eftersom jag har lite olika fransk press på morgonen kanske, eller ibland brygg, beroende på om jag är själv eller om vi är båda hemma på morgonen, och på kvällen liten espresso.
Ja. Fram med Johan bara.
Ja.
Du, Johan, nu är det kväll, fram med dig.
Ja, nej, men han måste vara den som gör den.
Jag tar en macchiato, tack. Ja. Tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu vill jag bara berätta att Lavazza har en tävling igång som heter Bean Up and Win. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där kan man gå in via en länk i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och så vinn en resa till Turin.
Uff.
Eller en kaffekvarn från Smeg.
Också uff.
Ja, verkligen.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza. Okej, här kommer min andra. Den heter 2 miljonärer och en mytoman. Ni kan luta tillbaka, för den är av det längre slaget.
Oh. Vad sa, 2 miljonärer och 1 mytoman?
Ja, det kan ju också vara 1 miljonär då.
Det kanske räcker med 1 mytoman bara.
2 miljonärer och 1 mytoman, del 1. Tack för alla skratt. En del rika människor kan bli tävlingsinriktade när det gäller sitt sparkapital. Exempelvis att man ska spara mer än föregående månad. Eller hur man billigast kan klara av en vardag. Här kommer lite anekdoter om ett par av dessa jag mött genom åren. Vår första person kan vi kalla Anders. Han är en man från en liten bruksort i Bergslagen. Anders är en man i 50-årsåldern som inte lider av ekonomiska bekymmer. Han har byggt upp en förmögenhet genom att vara snål och skulle nog inte tveka på att blåsa en polare om det fanns chans till en ekonomisk vinning. Fy fan, Anders är ett svin.
Mm. Joakim von Anka.
Exakt. Anders är skeptisk till dagens moderna teknik, så han äger ingen egen dator utan betalar fortfarande sina räkningar på gammalt sätt utan internet och är nog yngst i länet med att göra detta. När han själv framför sin bil går det inte över 70 km i timmen för att hålla bränsleförbrukningen nere.
Är man rik då?
Nej.
Är inte det en filosofisk fråga? Alltså jag menar,
man har om mycket man pengar på kontot.
Ja, exakt. Men är det rik? Men man, ja, verkligen.
Ja, man är förmögen. Är ja, man väl, men inte rik.
Det är man väl, kanske. Fast, ja, ja. Mm.
Men,
han lever ju precis som om man inte var rik.
Ja, han lever som ja, alltid.
Ja.
Men, ja, men jag tänker också att han har väl gjort ett spel av det.
Ja.
Så då, han
spelar
alltid. Du blir
beroende liksom.
Vad sa du?
Du blir ett beroende.
Ja, jag alltså, tänker, ja, kanske ett beroende.
Men alltså, jag menar att det är liksom, han kan inte.
Nej.
Mm.
Så Ingvar Kamprad.
Nej, precis. Ja. Men jag tänker så att det måste bli deras största hobby.
Ja.
Vad de än gör så utför de också sin hobby.
Men så är det så när han åker bil med andra får det gärna gå snabbt, för tid är pengar.
Step on it!
Anders vet vilken pizzeria i närmsta staden som är bäst. Hur vet han det, kanske ni undrar. Jo, han köpte samma pizza på samtliga 10 plus pizzerier och vägde dessa. Han är sjuk i huvudet. Med andra ord, mest pizza för pengarna, inte godast. För en tid sedan träffade Anders en tjej från en Stockholmsförort, och nära hennes bostad fanns ett närlivs där han kom över ett billigt parti polsk surkål, 14 kilo, som man kan äta när han är ensam hemma i sin egen lägenhet.
I sin egen avföring.
Till ett nyårsfirande med flickvännen fick Anders uppdrag att överraska med lite gott ätbart till kvällen. Sagt och gjort så gick han ner till närlivsbutiken och kom hem med rysk skarpsill konserverad. Konserverad lettisk älg och prinskorv som passerat dess föredatum och därav kunde inköpas billigt. Det är en kanonbuffé. Ni kan ju gissa om hon blev nöjd. Återkommer med del 2. 2 miljonärer och 1 mytoman. Del 2.
Mm.
Nästa miljonär kan vi kalla Lelle. Lelles ursprung ligger någonstans i Småland. Han är numera pensionär och så vitt jag vet levt hela livet ensam, då fruntimmer enligt honom kostar alldeles för mycket pengar. Ja, det säger som en revisor, kuken kostar miljoner.
Det är också din revisor, Johanna.
Ja. Ja, men det
han är rätt
där också.
Vad sa han?
Kuken kostar miljoner, sa han.
Om vad då?
Om man ska få ligga så.
Nej, men alltså att vara man, det är dyrt.
Aha.
Eller att ha en man är dyrt också.
Mm.
Jag tror att så det är... kan det vara. För vissa.
Ja,
för vissa i sällskapet det, så är det.
Det jag menar att han har rätt åt båda håll.
Men det är det. Ska man ha något litet armsmycke så får man ju betala för det, va?
Jo, så är det.
Lelle bodde på gården som han tog över efter föräldrarna. Det gick ett rykte på jobbet om hans boende under vintern. Så en dag åkte jag till Lelle för att bekräfta eller dementera dessa rykten. Jag blev insläppt och konstaterade att det stämde. I hans kök bodde Lelle på en campingsäng med en husvagns-tv som sällskap. Vedspisen i köket sprakade gjorde han storkok på havregrynsgröt som han kunde frysa in i matlådor. Alla andra dörrar var stängda för att spara värmen i köket. Avloppet från toan var trasig, så på bäst gör det själv anda hade han grävt fram röret och lagt ut det på närliggande åker. En så kallad tillfällig permanent lösning. Lelle började få problem med möss då huset inte kostas på någon renovering, så han ville skaffa en katt. Men kattägare på jobbet som just fått tillökning var rädd att katten skulle svälta då Lelle förmodligen inte skulle prioritera att köpa mat till den.
Det är helt fullt med möss.
Ät mössen.
Vi åkte ihop till jobbet och vi bodde nära varandra. En kall vinterdag var det Lelles tur att köra. Jag skulle bara byta om efter jobbet och Lelle som använde sina arbetskläder även på fritiden för att inte slita på sina privata kläder gick ut före. Det var säkert minus 20 så jag tänkte att han varmkör över bilen så länge. När jag kom ut efter 10 minuter står Lelle och huttrar för det drar ju bränsle att ha den på tomgång och han vill inte sätta sig i bilen då det kommer bli is på rutan av andetagen. Alltså, sådana människor ger mig panik.
Alltså.
Man fick hålla i sig under körningen då han använde minimalt med broms i kurvorna för att inte behöva växla ner på så sätt öka bränsleförbrukningen.
Nej, det är för dumt.
Ja, det är för dumt. På vintern körde Lelle en gammal Ford från 70-talet och på sommaren körde han sin Volvo 740 som han köpte ny 1987.
Vad i?
I handskfacket låg en svart bok där han antecknade alla tankningar och reservdelar han köpt under åren. Under semestern sov han i bagaget på bilen vid campingparkeringar så att han kunde utnyttja duscharna gratis. Alltså, oh, herregud. Nej, de är inte rika, Johanna.
Ja.
Nej.
Kanske eftersom att de inte använder pengarna så är de inte rika.
Nej.
Kanske ska tilläggas till att...
Men jag tror inte, för det betyder ju bara, har de verkligen mer pengar än en vanlig person? Eller har de bara sparat mer pengar än en vanlig person? Ja, de har sparat, alltså förstår du vad jag menar?
De använder pengarna.
Nej, jag och också vem som helst som lever så där, då är ju alla rika.
Ja.
Inte så...
Nej, ja, exakt. Kanske ska tilläggas att det inte är en kombi, så tänker folks ansiktsuttryck när han öppnar bagaget och klättrar ut på morgonen.
Nej, men vad?
Ja, han är en sedan.
Okej, det tog mig en stund att ta in vad du sa. Fy fan, vad sjuk.
Avslutningsvis kan jag berätta att vi bor cirka 3 mil från Örebro och 8 mil från Västerås. Under lunchen nämnde jag för Lelle att jag tagit en tur till Claes Olsson i centrala Örebro under helgen. Då utbrast Lelle upprört med sin småländska stämma. Du har väl inte parkerat där? Det kostar ju pengar. Nej, ska jag åka till Claes Olsson åker jag till Västerås för det är gratis att parkera. Återkommer med del 3 om mytomanen.
Oh.
Jag älskar att de bara återkommer. Den kommer här.
Ja.
2 miljonärer tänkte... och en mytoman del 3. På samma arbetsplats som Lelle finner vi även en man vi kan kalla Nisse.
Mm.
Denna man har blivit känd på företaget genom att alltid ha en bra berättelse att bjuda på. Som när han seglade en optimistjolle över Atlanten eller när hans skrivare brann upp när han skulle printa ut papper. Enligt Nisse skedde detta på grund av att den skrev ut så snabbt att den fattade eld. Det är så jävla bra mitt man.
Ja, det är ju trimmat den.
Ja. Han hade ju trots allt fått skrivaren från en vän som jobbar på NASA, så du måste vara snabbare då.
Men de kan inte få den att funka.
Nej. Nisse berättade under våren att han äntligen lyckats spara ihop tillräckligt för att köpa sin egen Porsche. Så när kollegorna frågade hur helgen hade varit svarade han att han hade varit överallt med sin nya drömbil. Så jag höll på i flera veckor. Ingen trodde ju på Nisse. Så för att ställa på honom lite... Säger man så?
Kanske på direktaren då.
Så för att ställa på honom lite tjatade de på att han skulle ta Porschen till jobbet så att de kunde få se underverket. Nisse svarade med att han var så rädd att någon skulle repa lacken på de smala parkeringsplatserna. Men kollegorna fortsatte tjata och en morgon sa Nisse triumferande: idag tog jag Porschen till jobbet. Vi kan gå ut på frukostrasten så får ni se den skina i majsolen. Sagt och gjort gick de ut långt bort på parkeringen när Nisse sjunker ihop och utbrister medan han pekar på en tom parkeringsplats. Vad är oddsen för detta? Första gången jag tar Porschen till jobbet så blir den stulen.
Han bara säger lite för tidigt också. Kom utanför. Vad är det?
Nisse bodde nära hotellet i staden och där anordnades ofta fest. Pubafton med någon liveartist eller dylikt. Under veckan bestämdes det att kollegorna skulle ta en AV på fredagen. De tjatade på Nisse att han skulle haka på, men han tackade som vanligt nej. När de frågade vad han hade för planer istället berättade Nisse att han skulle umgås med sin nya flickvän som skulle komma på fredagen. Alla blev förvånade då de inte hade hört talas om henne tidigare. Nisse berättade att hon heter Natasha och kommer från Ryssland. Och det var enda helgen de kunde träffas. Men vad kul, då kan vi ha förfest och stay innan så får vi träffa henne, sa en av kollegorna. Okej, säger Nisse och går iväg. Efter 5 minuter kommer Nisse tillbaka och ser alldeles uppgiven ut. Kollegorna frågar hur det var fatt. Fy fan, de ringde just från Ryssland. Okay. Natasha har dött. Så jag måste vara hemma och, surja helgen.
Ah, vad är oddsen? Natasha är död.
Okej, okay, men vi är hemma hos mig. Vänta. Ryssland ringde precis. Ah.
Det kommer man aldrig kunna gissa.
Död också.
Det är Natasha som har stulit min Porsche och kört ihjäl sig.
Kör ihjäl sig med Porsche.
Tack för en bra podd. Gud, jag trodde det är så här... Ja, det var ju tre små historier. Men jag trodde att... eftersom att det kommer återkommer med del 2.
Ja, men det var kanske att Fia sparat dem. Tills ja, de
så,
har...
så kan det ju vara.
Ja.
För att det är ju... Jag tänkte att det, liksom, det skulle flätas ihop.
Ja,
han återkommer i del 2.
Men det är nog, för vi har bett om både snålhistorier och mytomanhistorier.
Ja, jag vet.
Så och det här är ju alla på samma jobb.
Jag var väldigt road rakt igenom.
Oh.
Och frustrerad. Men,
alltså sådana jävla snålgubbar. Ah, nu är miljonär. Jo, men han använder ju inte pengarna.
Ja, och också, det hade väl alla varit om man levde liksom som en kyrkråtta.
Ja.
Ja.
Ja, mitt liv är fruktansvärt, så jag är ganska rik. Okej. Okay.
Så du kommer efterskänka pengarna till dina barn? Nej, barn har jag inte haft. Det är ju skitdyrt. Albin?
Ja, här kommer min sista rad. Lagermytomanen Lee. Palmemordet och HLR-utbildningen. Tjena hoppsan, Johanna Hurtig-Vagrell, Albin Sorman Olsson och Nils Henrik Louis Hallberg för detta Almström.
Yeah, that's me, boy.
Nu var det dags för en ny historia om lagermytomanen Lee. Detta är min favorit, men jag ville hålla på den lite tills det att ni hade fått lära känna honom ordentligt. Det är egentligen 2 historier, men historien om Palmemordet är så kort, men måste berättas, så jag slänger in den om HLR-utbildningen också. Låt oss börja en dag för cirka 7-8 år sedan i ett lunchrum på företaget där vi jobbade. Det var en kväll mitt i veckan, och under måltiden kom vi in på Palmemordet. Eftersom flera av oss hade en dokumentär fräsch angående detta. Jag minns inte om vi hade lyssnat på en nygjuten podd med 1D eller om vi hade sett en dokumentär på tv, men jag gissade förstnämnda. Vi började i alla fall diskutera Palmemordet. Ifrån skottavlossningen till den springande mannen och det minst sagt bristande polisarbetet. När vi kom till biten om polisarbetet dök Lee upp från ingenstans. För er som känner Lee väl nu så... är det väl ingen överraskning att han givetvis var där när det hände. Eller ja, i alla fall strax efter. Lee bodde nämligen i Stockholm just då och hade varit ute med hunden och minsann sett mannen springa iväg efter skjutningen. Han hade meddelat polis detta, men ingen hade lyssnat på hans utsago. Dock hade det varit mer intressant när hans hund fick upp ett spår som ingen polishund lyckats hitta trots sina många timmar av träning. Då hade minsann polisen börjat fjäska och bönat och bett om att få låna Lees hund eller rent av köpa den som polishund. Enligt Lee hade han till och med blivit erbjuden, trots att han var i yngre tonåren, att bli de andra polisernas sökledare och leda gruppen i hundsökning i fallet. Lee hade bestämt tackat nej eftersom polisen inte hade lyssnat när han sa att han hade sett vem mannen var som avlossat skottet. Han berättade också att han senare i livet dock hade tränat hundförare inom polisen, vilket inte heller är helt otroligt att Lee skulle säga sig ha gjort. I och med hans berättelse hade polisen också erbjudit honom en plats i Palmegruppen på tidigt 2000-tal. Men Lee hade tackat nej, trots att han visste vem mördaren var. När vi frågade vem det var sa han att han håller det för sig själv eftersom han är den enda som vet. Jag jobbade inte längre på företaget när Skandiamannen blev utpekad och fallet stängdes, men fick höra av forna arbetskollegor att det minsann var precis den personen Lee visste att det var, och att om han hade blivit lyssnad på den där kvällen 1986 så hade fallet löst samma natt. Man tröttnar aldrig på den mannens historier. Nu till när vi skulle ha HLR-utbildning.
Alltså jag älskar sånt där.
Ja.
Det är för...
Hade de bara lyssnat på mig?
Ja. Alltså det är så roligt att han kan inte, det är så pinsamt såklart, så ja. Kan man ju inte säga, det är väl ingen som tror på det, och han, det går inte för dem, det måste, jag måste säga det nu, ja. Han måste säga det.
Men det är också så snyggt när de, polisen säger, men allt, alltså de allra flesta sakerna pekar på att det är Skandiamannen, ja. Precis han jag hade tänkt säga. Så.
Jag var ju med, det var ju, de bad ju mig när jag var tonåring då.
Sjukt, det är otroligt med mytomanen.
Ja. Ja, nu kommer hjärt- och lungräddningen då.
Ja.
En kollega frågade lite sarkastiskt Li om han inte hade utbildat folk som utbildar inom hjärt- och lungräddning. Och nej, det hade inte Li. Däremot hade han en doktorandutbildning med tillhörande masterexamen och hade gjort utbildningen fler gånger än någon annan. Så satt vi alla där i rummet.
Vadå doktorandutbildning?
Han har det i hjärt- och lungräddning såklart. Ja. Diplom och grej.
Ja, ja.
Så satt vi alla där i rummet och skulle börja med att kolla på en film angående hjärt- och lungräddning. Detta tyckte Li var slöseri med tid eftersom han redan kunde det. Men chefen sa att han får sitta och kolla ändå eftersom alla kollegor inte vet hur man utför hjärt- och lungräddning. Under filmens gång satt Li och påpekade faktafel och att man minsann inte alls utför HLR på det sättet som filmen visar. Efter filmvisningen så pratade utbildaren en stund om varför det är viktigt att kunna HLR och pratade om hjärtstartare, hur man utför HLR på bebisar och småbarn med mera. Även då hade Li synpunkter och invändningar och påstod att utbildaren inte hade någon aning om vad han pratade om. Li hade ju räddat hundratals liv genom HLR och han visste minsann bättre än utbildaren i ämnet. Efter flera tillsägningar från chefen och utbildaren i att han måste vara tyst och få ta eventuella frågor och invändningar senare, så lackade Li ur och reste sig upp. Om min kunskap och expertis inom området inte är uppskattat för att mina kollegor ska få rätt utbildning, då behöver inte jag heller vara här. Jag tänker inte lyssna när en amatör som tror sig kunna HLR står och hittar på saker för att låta kunnig, sa Li bestämt och gick ut och smällde igen dörren. Li uteblev ifrån resterande del av den teoretiska utbildningen, men när det var dags för praktiskt utföra HLR så gick chefen och hämtade honom och motvilligt följde Li med tillbaka. Utbildaren hade 3 dockor och vi skulle nu 2 och 2 testa att utföra HLR. Först att en person utför själva kompressionerna och den andra inblåsningen, men sedan också att var och en fick testa att göra båda 2 i en följd. Eftersom man också kan behöva utföra HLR på egen hand om ingen annan finns närvarande. Li valde att avvakta trots att chefen och utbildaren tyckte att han gott kunde visa oss andra om han nu hade gjort det så många gånger. Han satt mest tyst med armarna i kors, men då och då när han tyckte någon var för långsam kunde man höra honom halskrika: död! Han är död!
Oh,
och utbildaren suckade och blängde på Li flertalet gånger. När sedan Li motvilligt sist av alla skulle utföra HLR i par med chefen, så gick han fram till dockan, satte sig på knä. Han vägrade att göra inblåsningar eftersom alla andras läppar hade varit däremot, och trots att vi spritade mellan varje gång så ville han inte ha fler basiller, som han uttryckte det. Chefen sa att han kan göra inblåsningar så får Li göra kompressionerna. Det tog cirka 3 kompressioner innan Li började klaga på att det var för dåligt tryck i dockan, som han uttryckte det. Det känns inte som en verklig människa och därför kan han inte utföra kompressionerna på rätt sätt, sa han. Utbildaren sa åt honom att fortsätta och Li fortsatte, men ville givetvis också tillägga att amatörerna innan honom antagligen hade tryckt sönder dockan eller att det var dålig kvalitet och att han kände sig förnedrad av att börja behöva göra det här inför allihop när han har fått medalj för att ha räddat otaliga liv med hjärt- och lungräddning. När utbildningen var över fick vi en blankett att fylla i att vi hade gått igenom utbildningen och ett formulär att anonymt fylla i vad vi tyckte om den. Li valde att inte göra detta utan gick istället fram till utbildaren och började berätta om olika situationer han räddat liv i. Det är inte bara på land utan även i vatten. Bland annat hade han räddat en surfare ifrån en hajattack genom att ta tag i surfaren och slänga honom åt sidan innan han själv hoppat upp på hajen och surfat likt en surfingbräda på denna för att distrahera den så surfaren kunde ta sig mot land. Han har också räddat en amerikansk familj som varit och paddlat kanot och blivit meddragna i en ström emot ett vattenfall. Men innan de nått vattenfallet hade Lee hunnit rädda mamman, pappan och de två barnen ifrån en katastrof. Bara sekunder senare hade vattenfallet fått tag i kanoterna som slitits itu. Det var inte nog med det. Mannen visade sig vara en diplomat och Lee skulle givetvis få medalj av den amerikanska presidenten för hjältedådet. Han fick träffa president Bush i Vita huset och fick en medalj, och Bush hade också erbjudit honom en ceremoni som den de har när de tackar militärer för utlandstjänster för att hedra dem. Men detta hade Lee tackat nej till. När utbildaren på ett trevligt sätt sa till Lee att han inte hinner lyssna på hans historia mer, så ställde sig Lee upp och skällde ut honom. Han påstod att utbildaren bara var avundsjuk på Lee för att Lee hade finare utbildningar och mycket mer erfarenhet och kunskap inom allting än utbildaren, inklusive hjärt- och lungräddning. När vi gick ur konferensrummet där utbildningen hade hållits frågade en kollega om Lee kunde ta med sig och visa hedersmedaljen han fått av Bush, men Lee berättade att han inte har den kvar. Den hade blivit stulen med resten av hans packning hem från resan, och det fanns inte heller bildbevis. Men Lees fru skulle kunna intyga historien. Även George Bush, vars nummer Lee hade, men vi kunde absolut inte ringa honom för han hade lovat att aldrig ge ut det. Men om vi någonsin fick tag på det på annat sätt, så skulle vi kunna ringa och kolla med den forne presidenten som skulle kunna intyga historien. Dagen slutade med ett ganska långt samtal med chefen, och efter det fick Lee gå för dagen. Chefen var tydligt irriterad när han kom ut från sitt kontor. Vi frågade Lee om samtalet några månader senare, när han hade blivit omplacerad på kvällsskiftet, och då han sa att chefen hade tackat honom. Att det var det samtalet handlade om. Chefen hade tackat Lee för att han inte blivit mordutredare, astronaut, läkare eller något annat, utan valt att jobba på företaget istället eftersom det hade gått under utan honom. Han hade också blivit erbjuden en löneförhöjning men tackat nej eftersom det kändes fel. Denne man är inte klok. Nej. Och hans historier har bara blivit värre, men jag är glad att ha jobbat med honom, för han har bjudit på många skratt med sina lögner. Tack för denna gång, jag kommer skicka in fler historier. Peace out. Och Johanna, jag hatar inte dig som du trodde förra gången ni läste en ny historia, för att jag höjde Albin och Nisse. De verkar bara behöva det mer.
Ja, det behöver vi.
Ciao!
Fy fan, jag blir så stressad. Alltså, jag tänker också, alltså, tänk om man bara inte ljuger. Ah. Tänk om det är en som får ett skam.
Ja, fy fan.
Alltså.
Åh, herre jävlar.
Jag uppskattar det där mycket.
Ja.
Okej, okay, nu kommer min sista då. Hönsen är framtiden. Framtiden är versaler. Hallå i repet, ni är bäst. Men det vet ni redan om. Jag har länge velat skicka in en historia till er, och detta blir mitt förhoppningsvis första bidrag till podden. Så jag kör igång direkt. Vi befinner oss på en gård någonstans i södra Sverige för ungefär 15 år sedan. På gården bodde jag, min yngre bror, mamma, styvpappa och ett par från Rumänien som arbetade hos oss med att ta hand om alla djur. Ni kanske tänker, men är det verkligen så många djur som behöver tas om hand för att det ska vara värt att ha två personer boende hos oss på heltid? Svar jag. Vi hade nämligen otroligt mycket djur. Upp till 13 hundar när det var som mest. Katter, höns, gäss, finkar, får och strutsar.
Finkar?
Japp. Ni läste rätt, strutsar. Det var där hon... Finkar var också det strutsade på. Ah, ja.
Menar hon mink? Du måste mena minkar.
Det står finkar.
Fågeln fink?
En fink är ju en fågel. Ja, jag tänkte att det var en fågel. För det stod höns, gäss, finkar. Alltså att det är väl...
Ja, ja, nej, jag har de finkar, jag ska inte...
Det kanske är minkar, får och strutsar.
För står det mår? Finkar och mår? Ja, ja.
För att leda oss in på historien, så var det alltså en 4-längders gård som vi bodde på, och en av längderna bestod av en veterinärklinik. På kliniken arbetade min styvpappa som veterinär. Min 7 år äldre syster som studerade till veterinär men inte bodde på gården. Min moster som var receptionist, och sen var det ju min mamma. Hon som varit sjukskriven i över 10 år. För vad då, kan man undra? Ja, det undrar jag också om jag ska vara ärlig. Hon gjorde lite som hon kände för på dagarna. Mest sov hon. Om hon inte sov så satt hon inne på Facebook och spelade spel. Och la till alla människor som hon kunde hitta som vänner och publicerade bilder på maträtter från matlagningstidningar. Presenterade som att hon hade lagat dem själv. För att få massa cred. Utöver detta så hittade hon från och till hobby som hon prövade på. En period fick hon dille på att odla chilifrukter. Då beställde hon fröer från hela världen och övertygade min styrpappa att detta var framtiden. Och att om hon bara fick ett ordentligt växthus så skulle hon bli rik på att odla chili och sälja. Efter att växthuset väl blivit inköpt och uppställt så hittade hon en ny hobby. Som ni kanske vet så finns det olika raser för hundar, katter och hästar. Men det finns också olika raser av höns.
Mm.
Och det var just höns som min kära mor hade fått ett nytt dille på. Hon införskaffade sig en äggkläckningsmaskin och beställde hem ägg från rashöns som hon skulle kläcka fram. Inte nog med detta. Hon köpte även 5 hönor av en annan ras som flyttade hem till oss. Oj, vad hon älskade sina höns. Detta var framtiden. Alltså hon skulle bli rik på att föda upp höns och sälja dem vidare. Som jag tidigare nämnde hade vi 13 hundar som mest samtidigt. Dessa var, som ni kanske kan förstå, väldigt ouppfostrade och de kunde väldigt ofta hamna i hundslagsmål, bajsade inomhus och hade inga regler. De kunde även vara väldigt aggressiva mot nya personer och hade ingen som helst uppfattning om rätt och fel. Min mammas favorithund, vi kan kalla honom Bengan, var hennes ögonsten och han gjorde precis som han ville. En dag hade min mamma varit ute hos sina nya fina höns och fotograferat dem för att sedan kunna posta det på Facebook. Hon glömde stänga grinden in till hönsen när hon gick in till datorn, vilket hunden Bengan blev varse. När hon sitter framför datorn och scrollar Facebook så hör hon ett jäkla konstigt ljud. Det låter som att någonting händer utav hennes ögonstenar. Hon reser sig snabbt och nästintill springer ut på baksidan för att där möta en väldigt makaber syn. Det är små fjädrar precis överallt i hela hönshuset och utspritt ser hon hönornas döda kroppar en efter en dyker upp bland halmen. Från ingenstans kommer Bengan glad i hågen och i munnen har han en höna. Min mamma blir ursinnig. Vad fan! Skriker hon. Ta tag i hönan och med någonting som kan liknas vid en ihållande dragkamp. Där hon till sist får bända upp munnen på hunden får hon ut den sista hönan som också den är död. Det var nog, tänker mamma. Hon är så otroligt arg. Nu jävlar. Hon går mot veterinärkliniken med raska steg. På vägen möter hon min styvpappa som frågar vad hon håller på med. Den jäveln ska dö, säger hon. Vem? Frågar min styvpappa väldigt förvirrad. Samtidigt som han ser att hon håller en död höna i ena handen. Bengan, han har dödat alla mina höns, säger hon och viftar frenetiskt med den döda hönan framför ansiktet på min styvfar. Allt är förstört, han ska dö! Hon kliver in på kliniken och letar upp den största sprutan hon kan hitta och fyller den med avlivningsmedel. Jag och min bror som hört tumulten på innergården mellan min mor och styvpappa går och ställer oss vid trappan som har ett litet fönster där man har första parkett över hela innergården. Under tiden som min mamma är inne på kliniken kommer min styvpappa springandes med Bengan. Låser in hunden i ett av badrummen och säger till oss: håll er undan, hon har blivit helt galen. Samtidigt som han tar fram telefonen och ringer panikartat till min stora syster som bor cirka 10 minuter bort. Mamma kommer ut med sprutan fylld med avlivningsmedel och min syster har precis hunnit anlända. Scenen som utspelar sig nu kan nog mest likna en från en gammal Hollywoodfilm där min mamma springer runt med en spruta fylld med avlivningsmedel, som för övrigt är väldigt farligt, och jagar min syster och styvpappa runt på innergården och skriker att hon ska döda alla i huset. Och fan, ta alla som hindrar henne! Så, this is so dark. Jag och min bror, vi satt och tittade på hela scenen och diskuterade vem vi trodde skulle vinna. Slutet gott och allting gott. De fick tag i min mamma som uppenbarligen fått någon slags nedtändning. Bengan levde några år till och efter denna händelse så hittade hon en ny hobby. Tack för en grym podd. MVH Tösen.
Herregud.
I hate to tell you this, but your mom.
Ja,
det är som den här...
osagt.
Verkligen. And then continue the sentence.
Ja, men vi mår bra nu.
Allt gott, hon lugnade sig sen. Man bara, vad levde du med för människa?
Det är som den här Family Guy-sketchen när Abraham kommer ner från berget med sin son. Mm. Och han bara, vad handlar det om? Inget särskilt.
Ja.
Alltså, du bara, tänkte döda mig. Ja, fy fan.
Hörrni, jag har en historia kvar.
Yep.
Den är lång.
Okej.
Okay. What happens in Tallinn doesn't stay in Tallinn, tydligen. Det kommer veckans sista. bla 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 bla, smicker smicker smicker, orka, jag går direkt på historien.
Mycket bra.
What happens in Tallinn doesn't stay in Tallinn, tydligen. Någon har sagt att gränsen mellan genialitet och galenskap är hårfin, vilket säkert stämmer. Jag tror året var 2002. Jag själv, nyss fyllda 30 år, hade precis blivit platschef för att bygga broar på mitt företag. Det var ett jobb som innebar att resa runt om i landet med ständigt nya byggprojekt. Det var förstås spännande, men också lite ensamt. Jag blev därför glad när en av mina platschefskollegor, låt oss kalla honom för Ryman, ringer till mig och säger ungefär: jag funderar på att ordna en resa till Tallinn för oss platschefer. Vi träffas så sällan, men det vore roligt om vi alla kunde göra något tillsammans. Surra, umgås och dela erfarenheter med varandra. Självklart, svarar jag. Roligt att få träffa alla inom bolaget med samma befattning, tänker jag. Efter någon vecka får jag information om avresedatum, avreseplats, biljett med mera. Jag får veta att jag ska dela bil med Ryman ner till Stockholm och färjeterminalen. När jag åker bil med Ryman till lika resarrangör frågar jag honom hur många vi blir av oss totalt cirka 20 möjliga kollegor. Han svarar då: nej, det blir bara du och jag den här gången. What? Tänker jag, men svarar artigt: jaha, vad skoj, vi blir två i alla fall. På vägen ner mot färjan vid en av våra fikapauser vid någon bensinmack tar jag mig in på toa och ringer Bengt, en av mina andra kollegor, för att fråga varför inte de hänger på eller om de inte blivit bjudna. Jo då, de har också blivit bjudna, men han svarar snabbt: visst, han är ett matematiskt geni och tänkare, men en jävla idiot man inte umgås med. Han går absolut inte att umgås med efter att han har druckit lite mer än en halv burk öl. Synd att vi inte tänkte på att berätta det här för dig. Det borde vi kanske ha gjort för dig som är ny här med oss nu. Så att alla 20 har blivit tillfrågade, men alla har sagt nej. Det är kul. Så farligt kan det ändå inte vara, tänkte jag, eftersom att jag inte själv alltid är den perfekta. Ombord på färjan satt vi vid middagssittningen vid 19-tiden med de övriga resenärerna. Det var främst pensionärer på bussresor eller mindre företagssammankomster och kanske någon ensaka tjejgäng, tjejer typ 40 plus då.
Mm.
Såna tjejer.
Ja, vad är problemet?
Ja, nej, men bara,
nej, inget. Just, ja, fortsätt bara, fortsätt bara.
Jag tror faktiskt inte...
Nothing to see here.
Jag tror faktiskt nog inte det tog mer än en halv öl innan hela Rymans ansikte såg ut som en gummihandsdocka utan hand i. Resten av kroppen fick samma oregerliga och gummiaktiga hållning. Fan, tänk om de hade rätt. Jag börjar se mig om efter en utväg, men i den yttre delen av skärgården är det inte rätt läge att springa och gömma sig. Jaha, de har bara kommit, de har ju ute i Landsort. Jag tror inte att det tog mer än två öl innan Ryman försökte dra igång allsång med de andra gästerna i fartygets restaurang. Men eftersom att ingen annan i restaurangen var intresserad av allsång utan helst ville umgås i sina egna sällskap, så tog Ryman och ställde sig upp och sjöng högt för alla i restaurangen. Främst snussånger om lilla Anna, eller vår busschaufför, den där med jättekuk. Själv visste jag inte hur långt under bordet jag skulle sjunka. Nästan helt nykter var jag själv sittande bland de äldre och uppklädda matgästerna i restaurangen. Jag har gjort mycket dumt själv i mitt liv och är inte den som tycker mycket är pinsamt. Men hela den här tillställningen i det sammanhang vi befann oss vill jag faktiskt prova på hur man sjösätter en livbåt och börjar ro åt motsatt håll. Okej, jag hade vid det här laget förstått varför jag var ensam deltagare av 20 kollegor. Jag minns inte exakt vad jag skyllde på för att kunna dra från vår gemensamma middag, men jag minns exakt vad Ryman gjorde när jag väl förklarat att jag skulle dra till hytten. Då ställer han sig upp vid bordet med sitt helt gummeliknande ansiktsuttryck och helt ledlösa hållning. Han knackade med en kniv i glaset på bordet. Först bara några tysta knackningar, men när inte alla i restaurangen tystnade så knackade han hårdare i glaset och skällde på de andra matgästerna i restaurangen. Han framförde sitt missnöje till övriga i restaurangen stående upp och utstrålade samma sexapil och uttal som Robert Gustafsson har med Ilen Göran. Han fortsätter då igen: ursäkta! Jag ber om tystnad! inväntade en liten tystnad och fortsatte. Hallå, ärade gäster! Någon här inne som är intresserad av att knulla lite granna? Jag tror faktiskt inte han sa om han var ute efter något specifikt kön i sin formulerade fråga. Men det spelar mindre roll då ingen av de övriga gästerna varken fnissade eller såg road ut.
Alltså den här killen kan ju bara sitta kvar på färjan när han vänder. Det är helt okej.
Okay. Ja, ja, ja. Andra gäster såg mer förnärmade och generade ut. Men jag fattade själv att ingen skulle tacka ja på Rymans fråga. Jag drog snabbt ut genom närmsta dörr. Okej. Okay. Nu vet ni varför jag befinner mig i Tallinn och med vem. Jag tänker nu hoppa över till huvudhistorien. Första kvällen efter att vi checkat in på hotellet. Varför checkar du in på hotellet? Drar vi ner på stan på väg till någon krog. På väg dit ser vi ett kasino som vi stannar till på. Själv brukar jag inte spela mycket på kasino eftersom att jag vet att jag är en förlorare där. Men väl inne på kasinot spelar jag bort några hundra svenska kronor när jag blir less och letar upp Ryman. Ryman spelar blackjack med flera andra deltagare med en croupier. Han hade då snabbt vunnit ett antal tusen kronor, berättade han. Bra, då kan vi dra vidare, säger jag, om du väl har vunnit lite pengar. Ja, ja, strax. Vänta bara lite så drar vi snart. Jag går runt och kollar på lokalen och övriga spelbord. Efter cirka 30 minuter går jag tillbaka till Ryman. Ska vi gå? Ge mig 5 minuter så drar vi, säger han och visar att han vunnit ännu mer pengar. Det visar sig att han inte har svårt att hålla koll på minst 4 olika kortlekar samtidigt om vilka kort som används.
Bara 4 lekar, man brukar ha 6.
Exakt. Mm. Det är kanske.
Det är olika på olika kasinon.
Han redogör samtidigt för mig om möjligheter och odds, vilka olika situationer med korten. Han har också rätt bra koll på när han kan vinna eller inte. Bra, sa jag. Men jag tänker inte hänga här hela kvällen. Jag vill se annat i Tallinn. Ja, svarar han. Ge mig några minuter till bara så kommer jag. Allt fortsatte ett bra tag till. Jag ville dra och Ryman sa gång på gång. Vänta 5-10 minuter så går vi. Till slut sa jag att nu drar jag. Vilket jag också gjorde. Jag hade det bra mycket trevligare resten av kvällen på egen hand än att befinna mig på ett sunkigt kasino i Tallinn. Jag tog mig till slut hem till hotellet och somnade. Morgonen efter vaknade jag av ett desperat bankade på dörren. Vid dörren stod en knappt igenkännbar Ryman. Förutom att han såg skräckslagen och skärrad ut såg jag hans sönderslagna ansikte. Blåslagna kinder uppe mot höger öga. Och halsen ett ganska långt skärsår.
Oj,
oj.
När Ryman kom in på rummet såg jag att klockan snart var 7 på morgonen. Ryman berättade att han precis blivit hemkörd av några poliser till hotellet efter att han har varit där och lämnat vittnesuppgifter. Om vad? Vad fan har du gjort? Det ser ut som att du har knarkat hela natten och sen deltagit i en boxningsmatch. Det visade sig att när Ryman lämnat kasinot sent på natten hade han dragit in mycket pengar. Någon mer än 30 000 kronor som jag förstod det. Ett helt vanligt stand-up-gig, tänker ni. På väg ut från kasinot hade det inte tagit lång tid innan 2 personer tagit tag i honom. Släppat in honom bakom ett hörn ner mot en källardörr. Där hade de först böjat honom, lagt en kniv mot strupen. Inte mycket utan enbart för att visa att om de stämde sig så skar de honom fint i halsen innan han lämnade ifrån sig pengarna. Han tog emot mer rygg så han såg aldrig när de sprang iväg utan han vaknade själv upp efter vad han själv trodde var några minuter. När han tog sig därifrån och tog sig ut på mer befolkade gator fick han snart hjälp av andra människor och blev snart upphämtad av polis. Ryman visade sig dessutom ha firat sina vinster inne på kasinot med stora mängder alkohol och var därför inte bara omtöcknad av stryk. Enligt Ryman var polisen uppretad på honom men han förstod inte varför. De hade i alla fall kört honom till hotellet. Samt med en lapp med vem han skulle träffa dagen efter på polisstationen. Fast i bättre skick. Efter lunch tog vi oss båda till polisstationen. Där mötte vi upp en polisman, tydligen samma polis som jobbat natten och tagit emot Ryman då. När vi båda på engelska pratade med polismannen sa han ungefär så här. Bra att du kan prata engelska nu. Ingen fattade vad du sa här i natt. Om den skriftliga redogörelsen du lämnat här kan du skriva om fast på engelska den här gången. Okay. Om det är svenska du har skrivit på här så varken läser eller pratar vi svenska här i Tallinn. Han slängde fram en handskriven redogörelse till oss båda på bordet. De kråkfötter jag såg där förstod inte jag heller. Även om jag kan svenska. Möjligtvis mer närmare thailändsk skrift än svenska. Ryman log generat och harklade sig och sa att han skulle minsann fixa detta. Efter vi lämnat polisstationen började vi planera kvällen igen. Men Ryman var mycket skärrad och uppriven efter nattens händelser. Jag var mycket tveksam om vi skulle iväg överhuvudtaget. Jo, men ut och äta kan vi i alla fall, sa jag. Lämna mig aldrig igen, sa han bejudande. Nej då, svarade jag. Så länge vi inte hamnar på ett kasino så lämnar jag det inte ikväll. Vi drog iväg mot en bra restaurang vi får tips om. Men vi hann inte riktigt fram hela vägen dit. Jo, jag såg på restaurangen, men en liten bit därifrån låg ett kasino. Vi kan väl bara gå in i 10 minuter och kolla, sa han. Dumt nog svarade jag ja. Skyll dig själv. Okej, men inte mer än 10 minuter.
Det är historien... ingen som kan gå på kasino i 10 minuter.
Nej. Bara en öl.
Verkligen.
Historien upprepade sig. Efter en timme lämnade jag honom där samtidigt som han bad mig att stanna och jag sa att jag går igen. Det slutade med att jag roade mig i Tallinn och kom hem till hotellet sent på natten. Morgonen därpå vaknade jag återigen av ett bankande på dörren. Upp hoppade jag igen och möttes återigen av en något mer sargad Ryman. Instapplade han, ännu mer skärrad, ännu mer haltande och tillknycklad. Men vad fan, tror jag ropade till honom. Han sjönk ned i en av rummets stolar. Jag behövde inte fråga, utan han började berätta. Jo, jag vann igen. Jag vann inte så mycket, men jag sa i alla fall att jag fick tillbaka pengarna som jag hade med mig in på kasinot igår. Jag höll låg ton. Jag firade inte vinsten. Jag betalade en av kasinots vakter några 100 svenska kronor för att boka en taxi till vårt hotell. Följa med mig till taxin, ända till taxin for iväg med mig. Jag minns att när taxin kom tänkte jag, var långt ifrån dörren när den parkerade. Och när jag gick iväg till taxin kom jag inte hela vägen fram till den innan jag fick ett slag i bakhuvudet.
Men vad fan?
Mer minns jag inte. Men jag vaknade till igen var taxin, vakten och pengarna borta.
Det här tror inte jag på.
Tur att vi får åka hem imorgon, sa jag. Vi tar en pizza till rummet ikväll och så håller vi oss här. Låter bra, sa Ryman.
Alltså han är så snäll den här killen.
Ja. Ja, det låter ju, alltså, det låter som att Ryman ljuger, va?
Men det gör han. Han har ju ändå fått stryk.
Ja, det har han.
Ja, det har han ju fått. Men man undrar vad
det
han
kan
ju vara gjort.
För att han har liksom...
börjat slåss.
Ja, ja. Förlorat allt och betett sig.
Ja.
Ja, då får du ta dig hem till din familj imorgon så får du bli omhändertagen där.
Det är ju inte skitvanligt att man kan liksom alltså som slå ner folk vid kasinon och
ja,
men
det är ju, nej. Då såg Ryman ännu mer förtägen ut och sa ja, jo, ja, jag kanske inte sagt till min fru att jag är i Tallinn. Jag sa bara att jag skulle jobba över helgen för att vi skulle hålla tidplanen på bygget. Jag kunde inte ens själv fantisera ihop denna geniets idiotism. Även om jag själv levde singellivets ljuva liv kunde jag ändå inte fantisera ihop på det sätt som han tänkte på och agerade mot sin fru. Nåväl, för att komma till slutet så hoppar jag över att berätta om hemresan där han söp så hårt från färjan att han knappt kom av båten. Vid en fartkontroll på vägen hem som jag åkte fast i satt huvudpersonen och sov på passagerarsätet med fötterna på vindrutan. Mot vindrutan. Och när jag vevade ner rutan till polisen kom en sådan fruktansvärt alkoholstank mot polisen att han vände om och sprang till sin bil för att hämta alkoholmätaren för att testa mig som var förare av bilen. Även om det var en fortkörningsbot han egentligen tänkt lämna över till mig. Jag var självklart nykter, men doften från min medpassagerare gjorde att polisen sa till mig att jag borde överväga att köra med vindrutan nere för att inte bli påverkad under körningen.
Det var fan det störigaste jag hört honom säga.
Några veckor efter vår hemkomst måste jag ändå ta mig tid att ringa Ryman och kolla om han fortfarande var gift. Jo då, sa han. Det gick bra. Jag sa att jag var med om en arbetsplatsolycka under helgen då jag jobbade. Olyckan innebar att en stålbalk träffade mitt ansikte så jag föll och skar mig på en plåtbit över halsen. Jaha, det är det han har sagt till frun.
Mm.
Nu fattar jag. Över halsen och fick blåmärken på resten av kroppen vid fallet. Ah, smart, sa jag. Men jag tänkte något annat än vad jag sa. Nu trodde jag att historien var slut där. Men cirka 6 månader efter vår hemkomst till Sverige ringde Ryman och skrek rakt ut. Det visade sig att medan han var bortrest på jobbet hade ett brev kommit hem till Ryman. Som var stämplat i Estland. Frun i hemmet blev så nyfiken att hon öppnade brevet och där i brevet som var poststämplat i Estland låg Rymans polisanmälan och handskrivna redogörelse om vad som hade hänt med Ryman i Tallinn. Samma datum som Ryman jobbat med ett brobygge i en annan del av Sverige och råkat ut för en arbetsplatsolycka. Samtidigt som polisen i Tallinn meddelade att ärendet var nedlagt på grund av saknad av bevis och ledtrådar i fallet. Ryman skrek som sagt till mig kort vad som hade hänt och jag hann aldrig svara något innan han något mer sansat sa: jag löser det här också. Jag ska sälja alla jävla öststatsfonder jag har och förväntar mig att du gör detsamma. Dit ska vi aldrig mer. Och lova mig det. Det blir hans fel.
Man ska också, ja, där ska de få de jävla, säljer jag Östeuropafonder.
Du måste lova. För nu har jag gjort bort mig. Alltså dem.
Sedan la han på utan att säga något mer. Och som en sista twist, 10 månader efter brevet kom hem till frun, blev Ryman pappa till sitt tredje barn. Det fick mig att undra vad Ryman ställt till med i sitt liv innan barn 1 och 2 kom till. Det kom jag också att fundera på frun. Tog det en månad att vara förbannad och därefter hade det fantastiskt make-up-sex som resulterade i barn. Eller gick hon igång på det där? Rymans farliga sida. Kanske tände till sexlivet till en lilla extra till en grad att man struntade i kondomer och p-piller. What happens in Tallinn doesn't stay in Tallinn. Med vänliga hälsningar, Snake.
Snake.
Ja. Oh, fy fan. Usch.
Herregud.
Mm.
Ja. Det där var, det var kämpigt att läsa av olika anledningar för att jag blir så jävla trött på den jävla Ryman.
Ja.
Ah, för fan.
Albin, vad har du läst idag?
Jag har läst hälften grisko, hälften människa.
Ja, det var syrran med fötterna där.
Jag har läst Lille Bengt och lagermytomanen Lee, Palmemordet och HLR-utbildningen.
Ja, den uppskattade jag jättemycket.
Ja, den var rolig.
Johanna?
Sen hade jag Hittar du något stort, då är det jag. och sen hade jag passincidenten.
Ja.
Det var ju om han som jag hört om innan. Och hönsen är framtiden. Det var om en väldigt mörk uppväxt. Ja.
Jag hade Ich bin ein Berliner.
Ja.
Are you really a donut?
Den var så gullig.
Ja, väldigt gullig. 2 miljonärer och 1 mytoman.
Och också jättebra.
Ja, och sen världens längsta. What happened in Tallinn doesn't stay in Tallinn.
Ja, rätt spektakulär.
Alltså jag tycker det står typ så här mellan mytomanerna och pass, alltså båda dem och passincidenten. Men fan vet om jag inte tror på 2 miljonärer och 1 mytoman. För det var verkligen the best of both worlds. Mm.
Jag kommer inte riktigt ihåg vad... just det, mytomanen var i Porschen till jobbet, jag och frun som hade dött. Hej, Ryssland ringde.
Han var död.
Ja, den är god. Alltså.
Ja, jag fick ett samtal från Ryssland om ringde. Natasha är död.
Men jag vill säga att så, det är liksom, jag röstar på den, men jag vill liksom så här, det ser inte det här, ser inte det här som ett nederlag.
Nej, verkligen inte. Ja, men jag är med på den.
Ja.
Den är också en god trestegsraket.
Ja, berätta om oss nu att det är också bra att lära barn. Ja, det är liksom pengar. Att vara rik betyder inte att man har mycket pengar.
Nej.
Kan vara rik på annat.
Verkligen. Ja, men då gratulerar vi...
Historien nummer 6, va? Det var min andra.
Ja, just det, så blir det.
Ja, historien nummer 6 tar ni och kuta med.
Ja.
Det blev inte sista historien.
Nej, det blev inte.
Det blev
mitt i.
Ja, mitt i historien. Ja. Tack Daniel Lallemark på One Touch Edit som klipper det här och gör jinglar. Tack Fjell Oanström som är vår ständiga redaktör. Tack alla som skickar in. Glöm inte att skicka in era historier till kafferepetpod@gmail.com. Alltså kafferepetpod, podd med ett D, pod@gmail.com. Vi har också en systerpodd som heter Cigarrummet. Då går man in på underproduktion.se/cigarrummet. Där får man lyssna på svenska humorister berätta sina historier.
Mm.
En gång varje månad. Kostar 29 spänn. Finns en herrans massa avsnitt där.
Ja.
Så in och gör det.
Yes.
Tack Johanna Hurtvagrell. Tack Albin Sårman Olsson. Jag heter Nissa Hallberg.
Trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.